Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hej, hallå, hallå, hej, hej igen och välkommen till Vattnet går, gravidpodden med mig, Nina Campioni. Tack vill jag säga till alla er som lyssnar, som skickar in bra frågor, för att vi gör ju så då och då att vi bjuder in vår kära barnmorske vän Gudrun Abascal till studion som får svara på era funderingar och tankar kring det här med graviditet och förlossning. Och nu har vi kommit till ett sånt avsnitt. Så därför är Gudrun här i studion igen. Hej Gudrun!
Ja, lika spännande igen när du får sitta här och lära så mycket och att ni ställer så bra frågor. Så kul!
Härligt! Och om du lyssnare nu känner under tiden här att nu kommer jag på den där frågan som jag skulle vilja ha svar på, men som jag inte vill fråga någon annan än just Gudrun. Skicka då iväg den till mig på vattnetgar@gmail.com eller på Facebook. Vattnet går har ju en liten grupp där, och även på Instagram. Det är bara skicka ett DM om det skulle vara så. Då tar vi väl tag i de frågorna som folk redan har skickat in.
Folk?
Alltså du som lyssnar.
Det kan ju tolkas lite olika.
Ja, exakt. Vi kör igång.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil!
Hej! Jag har en fundering kring chansen att bli gravid. Jag har två barn sedan tidigare, varav treåringen fortfarande snuttar bröst då han aldrig använt napp. Och sedan maj har jag och sambon försökt plussa igen utan resultat. Jag har regelbunden mens och ägglossning och hörde i en grupp att detta till trots så kunde kroppen luras att inte bli gravid. Är det möjligt när jag ändå har ägglossning och mens? MVH, Linda.
Ja, Linda. att det här att barnet snuttar på bröstet, att det skulle vara anledning med tanke på att du själv vet att du har regelbundna menstruationer, att du har ägglossning, så får jag inte ihop det så att säga. För det är ju, har man ägglossning, då kan man bli med barn. Sen är det olika, en faktor i så fall om man ska spekulera i det hela, det är väl det här med åldern så att säga. Mm. Att om du är tredje barn, jag vet inte, att vi vet att efter 35 så blir det i alla fall, äggen blir något sämre och så, och det kan ju göra att det blir svårare att bli med barn. Så att även, ändå så tycker jag att ofta så är det, gäller det vid först, om det är första barn som man väntar ska få, att det påverkas mycket. Men det kan också ha med det att göra. Men alltså jag har väldigt svårt, har man ägglossning, att snuttarna från barnet skulle ha någon betydelse. Det är ingenting. Aldrig, när jag frågar de amningsexperterna och så vidare så kan de inte hitta något, och inte bekant som gynekolog heller. Mm. Att det är så.
Men då kanske det kan vara värt att gå och göra en gynekologisk undersökning kanske? På att kolla lite hur det står till med äggreserven, ja, som man kallar den.
Och den kan man nog inte se heller så himmig. Okay. Man kan ta hormoner och se lite grann hur man ligger till. Mm. Men just det här, om det är regelbundet med ägglossning, det är så, tycker jag ändå bra test. Och sen så undrar jag ju också, hur länge har ni hållit på?
Just det.
Också, alltså, så att ibland så tar det längre tid, får man räkna med. Och man säger ett år är liksom, det är ingenting som bekymrar någon inom branschen så att säga, utan
nej,
det kan vara längre.
Vi som inte är i branschen har ju en förmåga också att bli oroliga efter första månaden.
Aj,
nu vet ju inte ni hur länge du... Ja, precis. Jag talar bara för mig själv här. Jag vet ju inte hur länge ni har hållit på. Mm. Men som sagt, det verkar inte finnas någon korrelation mellan snuttandet och
inte
just
vad
det
vi vet idag.
Nej. Okej, då går vi vidare. Hej, vad är era erfarenheter av igångsättning av andragångsföderska som fött vaginalt normalt gången innan? Och anledningen till igångsättningen är polyhydramnios. Uttalar jag det
bra,
rätt?
Bra, snyggt! Snyggt jobbat! Yes. Och polyhydramnios betyder att mängden fostervatten är hög. Mm. Och då pratar man att det finns ett mått, man mäter dem med ultraljud, fickor inne i livmodern där barnet ligger. Och de här fickorna då ser olika antal millimeter, och då vet man att till exempel i vecka 22 då har man 500 milliliter till exempel, och sen ökar i vecka 40 så är det 800 milliliter och vecka 42 så är det 500 milliliter. Och då så säger man då att polyhydramnios, det är när de här fickorna är mer än 80 millimeter, och omsätter man det i mängd fostervatten, så om, jag är inte 100 på det, men vad jag kan hitta så är det om det är mer än 2 liter fostervatten. Mm. Då säger man att det är polyhydramnios. Jag vet inte om det har ändrat läget, men någonstans där.
Det blir för mycket vatten.
Att det blir för mycket vatten. Mm. Och det finns olika anledningar till det här, mycket att man får polyhydramnios, till exempel med att om kvinnan har en diabetes så är det vanligare. Tvillingar, så kan det vara att den ena tvillingen läcker över till den andra så att säga. Alltså den ena lite och den andra har mycket. Att man har en infektion eller någon. Men jag tror för det mesta så vet man, om det inte är jättestora mängder så tror jag inte att man vet inte varför det är det. Man vet att väldigt missbildningar i magsäck och tarm, men då har man sett det på ultraljud tidigare i så fall, om det är någonting. Mm. Det gör också att barnet inte kan svälja fostervatten, och därför blir det mycket runt omkring. Men det borde man ha upptäckt på ultraljudet i så fall. Okay.
Men det är i alla fall någonting som gör att man vill sätta igång en förlossning. För att
ja,
man, det är inte så bra.
För det är, alltså, framförallt så är det ju för kvinnor. Först och främst så blir ju livmodern väldigt uttänd om man får mycket, mycket förverkar, och det är jobbigt, och det blir ju väldigt tungt och obekvämt för kvinnan och så vidare. Och så här, så att det finns flera anledningar till det här. Men är det så att man kommer till det så kallade DVP, om vi ska vara väldigt professionella, mer än 8 centimeter. Då räknar man som det. Och sen är det ju också, tycker jag, en dialog mellan kvinnorna och hur långt har man kommit i graviditetslängden och så vidare. Det är flera faktorer som spelar in då. Men tungt är det. Jag tycker att de kvinnorna har det jättetufft. Mm.
Hon undrar då vad av erfarenheterna kring den här igångsättningen. Är det liksom, kan det vara annorlunda när man sätter igång en andragångsföderska än om en förstagångsföderska?
Ja. om jag ska raljera lite, så jag önskar att alla som ska sättas igång i omföderskor, alltså sätta sitt andra barn, att, därför att där tycker jag att man ser en markant skillnad när man sätter igång en förstföderska och en omföderska. Mm. Att du tar både längre tid och du jobbar jobbigare och tuffare och allt. Och det är en födsel också naturligtvis. Men jag skulle önska att alla där är vid induktioner, för att då, där ser man att risken för, säg att om man sätter igång en förstföderska så ökar man risken för akut kejsarsnitt och sugklocka och ja, den typen av komplikationer. Mm. Och en omföderska så känner jag så här, då känner jag så här, nej, men den risken är väldigt mycket mindre hos en omföderska. Och att man startar upp snabbare. Alltså kroppen har ju gjort den här en gång så att de svarar upp mycket bättre. Så det finns, tycker, för mig så finns det bara, om man ska jämföra med första och andra, så är det bara positivt. Jag känner mig inte tveksam till om man har en normal födelse första gången att bli igångsatt andra gången och att det blir bra.
Det låter ju lovande.
Man kan räkna att det går kanske när förlossningen väl startar, om man sätter igång och så drar verkarna igång och så är förlossningsarbetet, att det kan gå ganska fort.
Just det.
Det kan man ställa in sig på lite så att man inte, vad är det som händer? Jo, det var nog.
Just det. Man är beredd på det.
Att, så att det är väl i så fall nackdelen om man då tycker att det blir tufft.
Och eftersom vi pratar lite här nu om igångsättning så kommer det en fråga på detta tema till. Och då vill man ha din kommentar, Gudrun, till den här Svepi-studion, om jag uttalar det rätt. Som tyder på att det är bättre att sätta igång kvinnor tidigare än, alltså hellre sätta igång tidigare än senare, och att man rekommenderar igångsättning i vecka 41. Apropå att det var några barn som dog under den här studien om man avbröt. Vad är din kommentar?
Ja, min kommentar är att jag har ingen sanning och ingenting att säga utifrån det. Alltså studien då visar som då har avbröts, så att man fullföljde inte den. Och man har inom professionen diskuterat det här mycket. De här barnen då som dog därför att kvinnan inte blev inducerad för. Att också hur man har handlat själva graviditeten ser olika ut i den gruppen. Därför att på vissa, som i Stockholm, så är det ingen skillnad liksom i det här, i att barnet dör från 41 till 42. Och att i Stockholm så skulle då, vad jag förstår, inte finnas någon anledning. Men alltså i andra landsting så har man, så kommer ju, jag tror att uppe i Falun där uppe så hade man en högre grupp. Men jag tror att det handlar om hur man handlägger graviditeten. I Stockholm så är det så att när man kommer till 41 plus så gör man en noggrann genomgång av hur mår barnet, hur mängden fostervatten. Alltså titta på alla medicinska parametrar i det här. Och det har man inte gjort på andra ställen. Då blir det lite svårt när man inte har skött
de likadant.
Ja, kontrollerna är likadant och säga vad det beror på. Mm. Så att det, ja, jag tycker att det är jättesvårt. För det, sen har man ju också då sett olika det här med nyföddshets och guldsot hos barnet. Att det är högre i den här gruppen där kvinnorna går längre, så att säga. Mm. Det kan man ju åtgärda. Men alltså det finns alltihopa. Mm. Vad jag tycker ändå är bra det att, alltså så här långt har studien visat det. Sen om man kommer till andra resultat, det vet jag inte, på grund av att man inte fullföljt det fullt ut. Att risken för komplikationer om man sätter igång i vecka 41 plus 0 är 42 inte är någon skillnad. För att det var där som man också har avvaktat med och sagt att vi inducerar inte 42 plus 0. Därför att risken för kejsarsnitt och liksom sådana saker är större då, så väntar man. Men det visar att där spelar det ingen roll, 41 plus 0 eller 42 plus 0. Och så det ser ut olika, man går ut i världen och tittar, så är det olika i länder, i många länder som man har börjat med 41 plus 0. Mm. I Danmark till exempel och i andra länder. Och det finns ju där man sätter igång förlossningen ännu tidigare. Och är man riktigt så här på, så kan man säga att igen, ska man rädda alla barn, då ska man sätta igång kanske 37 plus 0, för det finns ju barn som dör också.
Just det, även innan.
Så att där, för mig blir det lite jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Jag tycker att man måste utvärdera det här mer och titta hur ser det ut, och just gå in och titta på varför blev resultatet så här. För att det är lite konstigt, kan jag tycka. Och sen tycker jag, först och sist så handlar det om att vi har en patientlag som det handlar om. Man ska få informerade val, det ska samtycke. Mm. Jag tycker att man måste i varje enskild fall diskutera det här med föräldrarna. Och sen, vad känns rätt för dem? Mm. Alltså man måste plocka in föräldrar mycket mer i vad blir rätt för er. Mm. Och inte att vi man ska behandla alla lika. Det är tillbaka.
Nej, precis. Det är där jag ser också helt rimligt. Vis vore det väl så att när man kommer i vecka 40 så gör vi alla de här testerna som du var inne på. Och sen diskuterar vi. Och så tänker vi lite. Och så kollar vi, gör vi testerna igen kanske. Och så diskuterar. Alltså, det känns ju knasigt att man har, nu ska vi ta den här veckan, tjoff alla ut. Liksom. Jag vet inte. Nej,
och jag vet alltså kvinnor som absolut kan tänka sig att gå 43 veckor, för jag gör inte. Och det kan man kan aldrig svinga någon. Men, och så finns det de som säger 40 plus 0 eller 39 plus, och jag vill bli inducerad. Ja. Det finns ingen medicin, men känslomässigt känner jag att jag mår så himla dåligt av att gå och vänta.
Ja.
Så tillbaka till en.
Patientlagen.
Ta fram den, dra ut den, kopia, lägg den på bordet. Delaktighet, informerade val och samtycke.
Precis. Hej, tack för en jättefin podd. Tack ska du ha. Jag har en fråga om fastsittande moderkaka. Det skedde nämligen mig när jag födde mitt första barn. Strax efter en vaginal förlossning så började sköterskan trycka och klämma på min mage för att moderkakan inte ville komma ut. Navelsträngen lossnade från moderkakan och det kom in ett flertal läkare som skulle prova att få ut den. Det slutade med att jag fick åka in akut på kirurgi och operera ut moderkakan. Nu är jag gravid igen och jag undrar hur troligt det är att detta kommer ske igen. Jag har läst att man ibland kan se om moderkakan fastnat med hjälp av ett ultraljud. Ska man då be om ett sådant och i så fall från vilken vecka? Och ska jag meddela förlossningsavdelningen att man tidigare råkat ut för denna komplikation? Tack för svar.
Ja, det här var ju en jättebra fråga, för jag får verkligen gå ut och göra massor med research på att ta reda på.
Även Gudrun kan lära sig nya saker. Ja,
absolut, helt jättebra. Först och främst det här när vi tog upp frågan där med moderkakan. Man kan se det med hjälp av ultraljud. Och nu har jag pratat med verkligen någon som jobbar med ultraljud. För att moderkakan kan ju sitta, bli kvar av två olika anledningar, om vi börjar med det för att man ska förstå det. Det ena är att livmodern inte orkar dra ihop sig och därför så lossnar inte moderkakan och då måste man hämta ut den eftersom risken för blödningar är och så vidare. Och det är den absolut vanligaste. Sedan så finns det en annan sak till att moderkakan som är otroligt, otroligt sällsynt. Det handlar inte om procent utan promille. Det är att moderkakan växer in i liksom livmoderväggen. För den andra, vanliga fall så sitter moderkakan klistrad som en tapet bara. Så att du drar i tapet så får du bara tapeten med. Men här så är det liksom blandat. Och då när jag pratar med någon som kör ultraljud så säger de att det är att en moderkaka som sitter, den här vanliga sitter kvar. Nej, det kan man inte se på ultraljud under graviditeten. En så kallad placenta creta som betyder moderkaka som är fastvuxen kan man eventuellt se. Men det är ingenting som någon garanti tar på sig och säger att vi kör de kontrollerna liksom för att vi ska göra. Så att det tycker jag är. Sen kan jag, och det låter ju mera då på det här att den här moderkakan då som hade fastnat, att det här barnmorskan då klämde och kände, och så måste ju faktiskt så att hon drog för hårt i navelsträngen, så där förgick den. Så lossnade den från livmodervägen. För det är ingenting som spontant händer, att navelsträngen lossnar från moderkakan. Ja. Så. Och då är det svårt att få ut moderkakan om du inte har navelsträngen så att du kan leda ut den, som vi säger. För då ligger den och bara skvalpar runt och har ingenting som går. Så nu kan ju den ha suttit kvar också. Och då blir det så att man får åka ner till operation och så sedan ändra så får man en spinalbedövning och så går man in med handen och bara lossar moderkakan. Ändra skalar man loss den som man skalar en apelsin, brukar jag säga. Så kan man lossna. Och det går på några minuter så är det gjort. Eller så kan det vara så att den ligger liksom löst i livmoderhålan, men man får inte ut den på grund av det. Så att det finns olika bitar i det. Men att, som sagt, det här att se, det, alltså de jag har frågat och vi har diskuterat det, så känner jag att det är jättesvårt. Och då är det bara i det här väldigt speciella fallet, eventuellt. Sen att om risken för det här, för nästa gång, nu pratar vi statistik igen, jag tycker att det är svårt. Så är det så att kanske, något större.
Något större risk.
Och då är det ju viktigt då att, tycker jag, Först och främst så ska ju du inte behöva berätta, tycker jag, när du kommer in och ska föda barn nummer två, att så här var. Utan det, jag tycker att det är varje barnmorskas skyldighet att gå igenom hela hur var förra, förra förlossningen och var det någon typ av komplikation och så vidare. Så att man är observant på det och tänker på det här viset att det här kan hända, att det kan hända igen. Så att helt, men det tycker jag för mig... Som barnmorska så allting sånt här är jättebra att veta. Mm. Därför att då kan jag ligga före i tiden för att motverka att det blir likadant den här gången.
Mm, precis. Man kanske också kan säga att jag tänker att nu läser jag ju in här i brevet att det kanske finns en viss rädsla då för att det här ska ske igen naturligtvis. Att det kan vara vettigt kanske med så här aurora-samtal också för att gå igenom vad som hände på förlossningen och förbereda sig för nästa och känna sig lite mer trygg i samtalet med barnmorska.
Mm. Och att man då också kan också berätta om det här händer igen, så har vi den här beredskapen så gör att man känner sig trygg att då ligger vi liksom timingen lite tidigare. Mm. Och att man inte drar för mycket navelsträngar.
Just det.
Mm. Och det finns ju läkemedel som gör då att om det beror på att motkakan inte lossnar, att limon inte drar ihop sig, så kan man ge läkemedel så att tidigare och snabbare så att jag slipper hamna.
Ja, lycka till säger vi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då går vi vidare. Hej, tack för en bra podd. Jag är 20 år och har inget sug efter barn än på ett tag. Men oavsett det så är jag otroligt förlossningsrädd. Jag tycker att det verkar fruktansvärt på alla sätt. Och undrar om det finns något universalknep kanske kring att bli av med den här rädslan.
Oj, vilken svår fråga. Och spännande fråga. För mig blir ju då... Alltså, så mina tankar går typ av vad är det som har orsakat den här förlossningsrädslan? Mm. För det är ju det som avgör hur ska vi gå tillväga för att hjälpa. Så att rädslan minskar att man vågar bli med barn. Ja, och det kan ju vara massor med olika anledningar. Både att man har hört såna historier, att ens mamma har berättat mycket. Att... att det här med sjukhus och sjukvård är en katastrof. Alltså det finns så många olika anledningar till det här. Vad bottnar rädslan i? Och jag tror att kan man komma fram till vad rädslan bottnar i så är det lättare att få hjälp. Men annars som jag ser att det här handlar nog mer att man då, och speciellt om det är ens första barn, att de redan, att man inte ens vågar bli med barn. Att man tar kontakt med en KBT-terapeut eller en psykolog eller någonting som får reda ut den här bakgrunden, att man får diskutera det och sedan gå vidare på det viset. Så någon quick fix för mig finns det inte, utan här handlar om att samtal med psykolog eller proffs som kan reda ut det här. Så hoppas att du får ordning på det hela.
Precis, och du är nog inte ensam om de här
absolut
olika rädslorna.
Jag tror att jag har träffat kvinnor som har hört av sig till mig och säger att jag vägrar komma in, så att vi har träffats ute på parkeringen. Börjar samtalet i bilen första gången för att ta nästa steg och våga kliva. Men det finns hjälp att få, det är helt övertygad om det, att man känner att, för det här är ju en känslomässig styrning, och sen kan man med förnuftet ändå säga, ja men jag vill det här.
Ja,
men så får jag inte ihop det här med känslor och förnuft. Mm. Och det är det här då som man tycker jag kan jobba konkret.
Mm. Precis. Bena ut vad man är, vad det är exakt man är rädd för. Helt
och sen ta tag i det.
Ja, super. Hejsan! I avsnittet med Chili Bent så pratade ni om att äta upp sin eller barnets moderkaka med så kallade placenta pills. Hur vanligt är det att kvinnor äter moderkakan på olika sätt egentligen? Och var det vanligare förr, eller är det liksom ett nytt påfund?
Ja. Alltså, jag vet inte om det är nytt eller gammalt, men jag har alltid hört talas om att jag har gjort det. Och då allt ifrån det här med att moderkakan, att man äter upp moderkakan, att man gör en stuvning på det. Det finns ju recept att tillgå, vad jag förstår, på nätet och så vidare. Så.
Men
det jag har varit med om rent konkret praktiskt, att det är ju vissa som vill ha med sig moderkakan hem, och det har man ju rätt att få, så att alla vet att vill jag ta med mig moderkakan, och vill jag då äta upp den, eller som en del tar med sig och plantera den i sin trädgård, och så just sätter det. De ett träd symboliskt ovanför, eller om man ska göra piller av det. Det jag har varit med om konkret, det är då föräldrar som vill göra tabletter sedan som man då äter. Och då har de med sig då, det är någon, jag vet inte vilken firma, men i alla fall så får de tag på en apparat som torkar då moderkakan. Och då kommer en person och hjälper till med det här. Och sen så går den där och så smular det sönder, och så görs det piller av det. Mm. Och det är klart att det, ska man ta det rent biologiskt, så kan man nog säga att det innehåller järn och alltså mycket hormoner och sådana saker. Så bra eller då, men vi vet ju att djur äter ju upp sina moderkakor.
Ja, precis. Det är vanligt.
Det är, och då förklarar en del då att djur, de äter upp moderkakan därför att till exempel till lejon ska inte komma och ta kalven, och då måste de sopa rent på alla spår. Så det här var en hittar sin egen förklaring i det här. Men alltså att det finns proteiner och det finns järn och det finns alltså hormoner och sådana saker, och det här med, ja. Men det här med att torka piller, det har jag varit med om. Så.
Ja, och där har jag en liten följdfråga också, för att en lyssnare påpekade till mig att det ju faktiskt är barnets moderkaka och inte mammans moderkaka. Och då undrar jag, vad är rätt här? För jag tänker ändå att kakan liksom växer ju i min kropp, alltså borde den ju på något sätt också vara min moderkaka. Men barnet växer i den då, på något vis, eller hur ska man säga?
Varför är det så viktigt att veta? Ja. Nej, förlåt.
Jag hängde upp mig på den här petitessfrågan.
Nej, men jag tänker så här, att ska man se som ett eget system, så är barnet och moderkakan är ju ett. Så att utifrån det perspektivet så är det väl barnets moderkaka, för det kommer från barnets celldelning och barnets utveckling och alltihopa. Det har ju ingenting med att kvinnan har gjort någonting så att moderkakan är alltihopa. Så här. Sen tycker jag, kan ni inte dela på den?
Vi kan få ha det tillsammans.
Ja, för att som sagt, och barnet klarar sig ju inte utan moderkakan, men det gör ju kvinnan, så att säga. Så att det där, alltså det är bara, fast det är filosofiskt är en spännande fråga som Jonna Bornverk säkert skulle kunna svara mycket mer på. Så hör av er till henne, hon har säkert ett bra svar.
Nej, men det är intressant liksom hur det hela hänger ihop. Så det kan vara bra att reda upp ut, tänker jag. Och nu vet vi det.
Okej, jag tycker vi kör sista frågan för idag, helt enkelt. Hej, jag har förminskat mina bröst och har nu fått min tredje mjölkstockning på 2 veckor efter att ha fött min son. Aj, det låter inte skönt. Är det vanligt att få problem med detta efter en bröstförminskning och finns det något jag kan göra åt det?
Ja, det här är ju också en sån här fråga som inte jag alls är bra på, så därför så tar jag kontakt med den bäst största experten i Sverige, Elisabeth Hjärtsmyr.
Härligt att du har de här i närheten.
Ja, det är helt underbart. Utan de skulle jag inte vara med i. Och hon, när vi pratas vid, så är det så att det är inte det här med bröstförminskning idag, så ser man inte att det är någon anledning till mjölkstockning.
Okay.
Utan det är andra faktorer, som alltifrån hur barnet tar bröstet, om man har såriga bröstvårtor eller det sådana saker runt omkring. Eller, och så många gånger så vet man inte varför blir det. Men min rekommendation är väl då att ta kontakt med en amningskunnig barnmorska som kan det här. Och jag tror att det finns en hel del att läsa om det här på nätet också. Vad gör jag med mjölkstockning? Det finns bra sajter, och Elisabeth Hjärtmyr som är så duktig. Hon har sin amningswebb som man kan gå in på och läsa mer om. Vad gör jag? Det finns olika havremjöl, alltså sånt där som man, och vad ska jag kolla för någonting, och vad det är, så att säga. Men själva bröstförminskningen, det var vi överens om båda två, att det var inte anledningen till mjölkstockning.
Okay. Skönt. Det var dagens sista ord om bröstförminskning och allt annat inom det här avsnittet. Tack så hemskt mycket, Gudrun, för att du var med här idag med din kunskap och visdom.
Jätteroligt.
Tack känner ni för alla era toppenfrågor som ni skickat in till Gudrun. Och fortsätt gärna med det, för att det kommer ju komma fler såna här frågeavsnitt. Så att det är bara att ösa på. Maila dem till vattnetgar@gmail.com. Märk gärna mejlet med Fråga Gudrun, så har jag lite ordning på det hela. Eller skicka in via Instagram och Facebook. Funkar också alldeles utmärkt. Men då tackar vi för idag. Ha det toppen, så hörs vi snart igen.
Hejdå.
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 Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.